Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Kompispodden 4 meter där jag, Fritid Fritidsson och Anders Barring sitter och resonerar, gestikulerar och kanske i viss mån spankulerar runt i rummet, men mest sitter vi stilla.
Ja, men jag uppskattar det här med att du nu kör, för tidigare så har vi spelat in med dina kondensatormickar som står på bord. Men nu kör vi med handmickar, vilket gör att man kan röra sig så mycket runt i rummet som sladden tillåter.
Så är det.
Innebär att jag sitter typ bekvämt tillbaka lutat mitt mot dig och du sitter i någon slags, du sitter ju lite som en skolledare som har gått ner bland eleverna som ska ta sig ett snack.
Tjena kids. Hörrni, fan vad härligt vi har det på Norrbacka skolan ändå. Men du, en liten grej som jag funderat över, att vi, det här språket och tonen vi har i korridoren när vi hälsar på varandra och i uppehållsrummen runt skåpen, att vi försöker vara lite mera kompisar med varandra. Vad säger ni? Ska vi försöka ha en lite bättre ton här resten av terminen, så kan jag lova en riktigt, riktigt rolig överraskning till avslutningen. För då kommer nämligen Patrik Isaksson hit och spelar ett akustiskt set. Jag känner ju honom. Vi spelar ju badminton ihop på 80-talet, så att, riktigt kul.
Roligt, den här läraren som för honom är Patrik Isaksson, det största som kan hända.
Det är guld.
De här gidriga eleverna på Norrbacka skolan, de här liksom livströtta niorna med svaga studieresultat och oklar framtid. Skulle liksom, att ändå skulle, undra om det skulle på något sätt, nu säger till Mårten och hans polare, Patrik Isaksson kommer eftermiddag. Om det ger något utslag på någon mätare överhuvudtaget.
Det ger nog kanske bara utslag på vem mätaren.
Vem, ja, verkligen. Vem fan är det mätaren? Den stod på rätt. Den går ju nästan sönder.
Men om jag så här, du, vi har ju lite kontor borta på Sinkensdamm. På fredag så kommer ju Patrik Isaksson dit och spelar lite live. Eller lite, kör ett akustiskt sätt. Hur har dina mätare sett ut?
De går ju i taket. För jag har helt fel anledning.
Okej, vilka anledningar då?
Ja, men det är så här, vad deppigt att Portugisa som åker runt och gör after works på frilanskontor.
Ja, jag tänkte så att jag kanske känner honom att han gör det som en liten grej. Som, precis som att du känner Thomas Andersson Vi. Någon kanske tycker att det är deppigt att Thomas Andersson Vi är med på 4 meters uppesitta kväll.
Ja, men det är ändå mer rimligt eftersom vi är ganska nära vänner. Ja.
Men alltså i det här scenariot så kanske jag är kompis med honom.
Ja, men då är det mer skört, tror jag. Mm. Därför att du har ett mingel i din lokal. Mm. Det kan vara någon ball där också. Typ så här Daniel Hallberg där. Mm. Minglar. Lite folk. Ja. Och sen så börjar du liksom så här känna lite bubblar i magen snart. Kommer. Ja.
Hallå, kan jag få er uppmärksamhet för att Patrik ska lira några låtar här nu. Hallå? Shh. Tyst. Kan
Adrian tyst. Boberg och Josefin Johansson och slutar inte prata.
För de har så roligt.
Ja, där uppstår ju underhållning bara de möts.
Ja, jag älskar dem.
Men det är ju exakt det att när Patrik då börjar köra så märker han att det är något av en bombning. Ja. För ingen bryr sig längre.
Det finns något vemodigt över det. Det finns också något vemodigt över den här skolledaren som inte är liksom ajour med sin omvärld och som tänker att nu ska jag ge någonting till de här kidsen. Och sen så betyder det ingenting för dem.
Nej.
Det är vemodigt.
Jag tror just den där grejen är ganska vanlig bland liksom äldre skolledare som går ner bland kidsen ibland och ska ge dem något, att han eller hon inte har någon som helst koll på vad kids gillar. Liksom att.
Det enda som är mer mot en del var när jag såg Staffan Hellstrand på en liten kvarterspub i Malmö stå där med lite så här solkig t-shirt och riva av så här fågelblå. Och det här var ju kanske, det var säkert 15 år sedan, minst 15-20 år sedan kanske. Alltså där redan då var det lite grann att så här, glöden hade falnat. Liksom.
Men kan inte det bara vara att Malmö är fel stad för Staffan Hellstrand?
Det var inte vibben jag fick, va?
Nej, det var inte det.
Det enda som var mer deppigt än det var när jag såg Katarina and the Waves på bygget i Åre.
Ja, det är riktigt.
Men och Katarina också har en så här svart polotröja på sig som är lite så här fläckig. Och de fläckarna syns inte i vanligt dagsljus. Men går den upp på en scen med ljus då syns de där fläckarna. Så hon sjöng Walking on Sunshine med en fläckig polotröja.
Alltså det enda
var kul efterfest dock.
Var Katrina and the Waves med då?
Basisten. Katrina tror jag gick upp till sitt hotellrum och gjorde sin grej. Hon fortfarande bara så här, ja, gick upp och bara var.
Man tänker sig att Katrina att hon typ så går upp på hotellrummet och har strypsex. Bara för att förstärka mörkret liksom.
Ja, ja. Det var inte den bilden jag fick.
Men jag gick upp och fortsatte med sin tjocka.
Men är det någon slags strypsex onani du tänker, eller är det med någon partner?
Nej, det är hon och trummisen som går. Ja. Nej, men det är klart att hon går upp liksom och tar på sig läskglasögon och tar fram någon så här liksom sjukt tjock sudoku bok
och eller hon tar fram sig någon sån klassiker Catcher in the Rye tänker jag så.
Ja, hon fortsätter. Ja. Och sen zonar hon ut, somnar. men apropå Staffan Hellstrand eller Katrina and the Waves i deppig kontext, så var jag på en festival i Solna som heter Gräsrocken. Och där så, det var så här punkfestival, det var så glest bland folk och det är dräggigt som fan. Och sen så har de byggt en scen som är liksom, scenen är märklig för du kan stå både framför och bakom, så det är som någon slags upphöjning mitt på en stor gräsmatta där band går upp och kör. Och då kliver fyra ganska slitna gubbar upp och det är Eldkvarn och kör. Och det är ingen, jag kan säga ingen bryr sig överhuvudtaget. Det är så fruktansvärt deppigt, där står Plura och Carla och Tony Thurén och någon batterist och kör liksom låtar. Pojkar.
Kommer ett hundår till.
Ja, exakt. Och sen
fyra hjul som rullar.
men, och jag tänker så här, fan vad för detta, vad deppigt det här är. Året därpå, Sjöhistoriska museet, Kungarna från Broadway. Så det här är innan Kungarna från Broadway.
Wow, okej. Okay. Ja. Det här är innan 89 alltså?
Ja, det här är 1987.
Okej.
Okay. Och för mig var Eldkvarn ett band som fanns i slutet på 70-talet. Mm. För jag lyssnade på dem då, 79, 80, 81. Och bara så här, jag fick så jävla ont i magen. Och tänkte så här, och sen dess har ju liksom samtiden tillhört Plura.
Vilken jävla revansch.
Alltså sjuk revansch. Och jag minns att jag tänkte, varför njöt man inte mer då? Han kunde gå fram och liksom rycka taget under Thoréns fransjacka och fingra på den femsträngade bandlösa basen och liksom dra med en sån här bakpensel över flinten på honom. Jag var mycket orienterad mot Tony Thorén.
Men det vad heter han? Claes von Heine heter han det? Någon trummis eller
killarist? Kanske, jag kan inte. Jag kan inte hela uppsättningen i så många rockband. Mm. Ett av dem är inte Eldkvarn.
Men vilken fin historia ändå att de var nere och spelade där. När du började historien så tänkte jag, men vem fan gjorde bokningen av hur varför tackar de ja? Men så fick det sin förklaring.
Ja, men det är därför som jag varje gång jag hör att en sån som Staffan Hellstrand har stått och liksom varit deppig på något torg i Malmö eller Katrine Lewis, tänker att det kan ändå vända fortfarande. Det kan fortfarande vända.
Ja, men det här säger att det här var 18 år sedan jag såg honom på den här kvarterspubben. Mm. Han har fortfarande inte gjort sin Kungen av Broadway då.
Nej, det har han ju inte.
Men
Nej.
Han spelar fortfarande säkert Fågelblå.
Men är Staffan Hellstrand något av en one-hit wonder?
Ja, i retrospekt får man väl säga det kanske.
Det blev så. Ja. För att när den kom, Lilla Fågelblå, var det på 90-talet eller var det rent på 80-talet?
Ja, antingen var det sent 80-talet eller också var det tidigt 90-tal, tror jag. Men jag låter det vara osagt. Mm. Men det är ju, jag tycker det är intressant med One Hit Wonders, för det är ju, folk har ju en tendens att mobba One Hit Wonders.
Ja.
Men å andra sidan, om man har skrivit Walking on Sunshine eller Fågelblå, så har man ändå gjort mycket mer än de flesta andra har gjort.
Absolut.
Vilket är ju värt någon slags cred, men det är väl mer för mig, så det finns liksom ingen mobbing-gen som går igång, utan det är väl mer någon slags sorg och vemod som kommer över mig. Mm. Att jag hade unnat om något mer på något sätt.
Nej, men det handlar inte också om att vi är så liksom ordet jag söker efter är karriärsorienterade.
Mm.
Vi tittar väldigt mycket på hur man bygger en karriär och det är inte säkert att Katrina Waves är inte One Hit Wonder.
Mm.
Eller är hon det?
Ja, säg en annan låt.
Nej, men jag tänker på det här bandet som gjorde en låt som heter Ingen har frågat vad du köpt din tröja.
Raymond och Maria.
Raymond och Maria. döpt
efter... Du säger Raymond, jag säger Raymond.
Ja, men det låg en swingersklubb på Björngårdsgatan som heter Raymond och Maria.
Okej, okay, alltså som ja. Då startade efter
Nej,
bandet?
Nej, som startade innan bandet. Okej, okay, så bandet kanske sin... träffades där.
Det är ju lite ball. Ja. Det, skulle, det är nästan ett eget avsnitt, så här bandnamn som är tagna av...
Swingersklubbar.
Ja, precis. Knulla stenhårt. Det är ett,
Samla mammas man. Nej, men de hade en låt, men sen visade att de hade helt andra. Det var ju inte deppigt för fem år. Det råkade vara fem glada gamänger som skrev en låt. Det var inte så att de försökte att liksom bygga vidare på sin, utan det var ju
Nej, men de hade ju lite så här konstskoleaura över sig.
Ja, verkligen.
Alltså
verkligen.
Så här akademiker pop. Ja. Lite som Webstrarna kanske.
Ja. Men Webstrarna har väl i sådana fall haft en bättre karriär än Raymond och Maria?
Ja, det kanske de har. Ja. Men nej, men det har du ju rätt i. Ja. Men, så att,
det finns
men...
ju andra akademiker popband som har gått riktigt bra, som typ så här, The Doors eller Genesis med Peter Gabriel. Mm. Eller,
jag tänker att både Roxy Music och Talking Heads har en ja. Så här stark...
Talking Heads har ju lika mycket Phil Kand-aura som musikaura.
Eller hur?
Ja.
Men många av de här andra banden som alltså, jag vet inte, Pulp och Suede och sånt där, var det inte så här lite folk som gick på liksom, olika förberedande konstskolor och så?
Jag vet inte om
eller
det
är det mer för att Pulp har den här i Common People, att han sjunger att she studied sculpture at St. Martin's College?
Möjligt, jag kan inte Pulp, men Beatles träffades ju på en konstskola. Mm. Tror jag. Alltså Paul McCartney och John Lennon gick på samma konstskola.
Mm. Men det är ju en sån här klassisk så här, engelsk vibb över det.
Men det kan inte det vara också avsaknad av kommunala musikskolan som gör att var träffas kulturintresserade unga pojkar? Mm. Jo, på konstskolor.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Jag har ingen fritidsgård. We don't have a fritidsgård.
No, a fritidsgård.
So we hadn't got a fritidsgård. so we met at art school instead.
So Iron Maiden, how did you meet? Yeah, I went to art school. Iron Maiden är ett intressant band, hur de träffades.
Mm, berätta.
Det är någon i bandet, om det är Nico McBrain som spelade trummor, hade en vision av ett band. Det var som att han hade drömt så här, ska det här skulle kunna bli ett fantastiskt band. Och han visste så artworket, han visste liksom hur, vad de skulle heta, men hade inte soundet, han hade inte bandet. Mm. Så testade han otroligt många olika sättningar och versioner av det här bandet som han hade en idé om.
Okej, okay, så det var låta. Den tidens A-teens.
Ja, men typ. Verkligen. Konceptband liksom. Lite samma sätt som Sex Pistols. Någon har tänkt ut ett band och skapat det tills han hittade den perfekta sättningen.
Men det är ganska roligt för att jag visste inte om det här. Och man tänker att alla heavy metal band är så här... Att de är så här sjukt organiska. Det är fyra polare som träffas och ljudmusik uppstår och de börjar spela stenhård rock bara.
Och så kommer det förbi någon skivbolag som går utanför ett garage och hör. Det där låter som morgondagen.
Ja,
nej, så var det absolut inte. Det var en av killarna i bandet som hade en idé om att det här, och sen så testade och kickade hur många som helst innan de hade fått ihop den perfekta sättningen. Nu är inte jag alls intresserad.
Kickade också Eddie, den här stora dockan de hade med sig.
Ja, det var en kille som hade en hudsjukdom som är i bandet från början. Och sen sa han så här, men okej, men du kan få vara på omslaget i skivorna. Han var yeah.
Ungefär som den killen som bara spelar, vad heter det, i Happy Monday som hade någon, hette han typ Saz eller Vaz eller någonting sånt där. Var någon mer som en maskot, men han var med i bandet, men han sprang bara runt på scen. Så du vet, så här, som en lite Ebbot liknande snubbe i kaftan.
Minus
som
att Ebbot kan
ja, ja, exakt, men den här snubben kunde bara, han visste vad man kunde få ta på liksom den lokala laddet typ. Alltså det var hans superkraft så. Och han var bra på festa.
Och bra på att blåsa en visselpipa.
Ja, ja. Ja. Nu är det säkert någon som kan mer om den här historien och vet vad han egentligen heter. Men den här podden, den bygger ganska mycket på det. Att vi kan nästan allt om mycket.
Ja. Men det fanns ju flera personer i band på den tiden som bara var med för att de hade, det var det säkert nu också, men som han i Frankie Goes to Hollywood hade de igen en Freddie Mercury liknande kille som heter Paul Rutherford. Han kunde ju typ bara stå i bakgrunden och veva med ena handen i luften. Och han var ju lika mycket rockstjärna som sången Holly Johnson.
Ja, men såklart. Men det är ungefär som det här, vad heter det här, Instagram eller YouTube-gänget. Inte I just want to be cool, men de andra, de är som alltid har med sig en kille med bara överkropp och solglasögon.
Okej.
Du känner inte till det. Jag tänkte att du har barn i den åldern.
Ja, men alltså de har skärmen vänd från mig.
Jag förstår.
Jag hör bara ljudet. Mm. Jag tänker så här, är det skäggen han tittar på?
Nej. Nej. Det är från gamla tv-program från 60-talet.
Det låter precis som så här, Mosebacke monarki när de där
killen. Låter precis som Jan Evinsson.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Apropå det, såg du första avsnittet av den här familjen Billgren? Nya?
Ja, ja, absolut.
Du såg det?
Jag är bevandrad.
Ja, du är det. Vad tyckte du då?
Jo, jag tycker ju att det är rätt underhållande faktiskt. Ja. Jag tycker ju att Ernst Billgren har man ju haft mycket, har man ju sett mycket. Ja. Men Helene är ju extremt likeable. Jag älskar henne.
Verkligen.
Alltså. Så otroligt, alltså så här, mycket. En schablonbild av en konstnär såklart, men så här skör och virrig och lite speciell och så, men extremt älskvärd tycker jag.
Men det,
hon, i framstår hon i alla fall som.
Hon är intressant, för hon har ju liksom också den här, att hon ska alltid se ut som att hon just har klivit ur sängen. Hon liksom nästan arrangerar sitt hår så att det inte ska bli en rak ben, utan att lite hår ska gå dit och lite ska gå dit. Att hon typ så här ställer fram gummistövlarna i hallen redan kvällen innan. För hon har liksom en, det känns som att kombinera en person med extrem så ordning och reda med Kristina Lugn. Så Kristina Lugn är lucken. Mm. Samtidigt som hon är liksom lika organiserad som valfri, väldigt organiserad kändis.
Mm. Men gör någon slags så här Simon Gärdefors persona av sig själv?
Ja, men det är som att det Simon Gärdenfors möter Kristina Lund.
Ja, ja, just det. Men Simon är ju väldigt strukturerad och ordningsam. Ja. Men han har väl också, han försöker bygga någon slags bad boy liksom image.
Just det.
Men det är väl kanske mer genom sina texter och så. Ja, nej, men det finns.
Men där uppstår ju också hans humor. Mm. Alltså det är glappet mellan det extremt organiserade och hans förbläs för att ta knark till exempel.
Ja, precis.
Det är väldigt roligt med en kamrerstyp som knarkar. Mycket roligare än en knarktyp som knarkar. Mm. Men i alla fall, men jag tyckte det var otroligt roligt när hela familjen träffades och alla började prata om att vem som kunde göra den bästa Ernst-imitationen.
Ja, det var roligt. Och då Pontus de Wolf vann.
Ja. Men det är ju Ernst Billgren är väldigt lätt imiterad.
Jag tror att alla har väl en hyfsad Ernst Billgren. Alla har väl en Ernst Billgren, en Zlatan och
och en Anders Gernandt.
Jag får höra din Anders Gernandt.
Anders Gernandt! Nej, jag kan inte. Jag är dålig på att imitera.
Han river. Det skånska lantadliga ärren.
Men alltså, Ernst Billgrens röst har jag tänkt på i 30 år. Och,
varje dag?
Att det är så, nej, inte varje dag. Men den har varit, sen jag hörde den första gången så har jag förstått att han har ett problem med någonting i talorganet. Mm. Och vilket man också ser på Ernst Billgren när han rör sig, därför att han ser så fruktansvärt plågad ut.
Men det ser inte ut som att han har en pinne i rumpan.
Nej, men det ser. Jo, det är det gör. Det ser ut som att någon har kört upp ett jävla kvastskaft som står hela vägen upp i liksom, från pelvis upp till atlaskotan på
honom. Men någon har kört upp någonting, något föremål i honom.
Mjukt. Alltså inte mjukt, men det är lubrifierat.
Ja, som tvingar honom att producera liksom, olika rävar.
Ja, exakt.
Och grävlingar.
Det sitter som en litet enzym längst upp som går rakt in i hypofysen som tvingar honom att producera Bruno Liljefors målningar.
Nej, men jag tyckte så här, det är lite, kanske lite banalt, men jag, eftersom jag betraktar mig som någon typ av så här kulturintresserad medelklass, så tyckte jag att det här var en kul tolkning av reality-showen som tilltalade mig. Jag tycker det är kul när man tittar på folk som är på vernissage eller sitter i sin ateljé på konsthögskolan, snarare än någon som är så här svankt tatuerad och så här ger en avsugning i så här UV-ljus.
Men samtidigt så har de här svanktatuerade...
Det tycker jag också om, såklart.
Ja, det är klart. Nej, men de här svanktatuerade...
Det säger jag inte.
Men Jocke och John, nej. Utan det är något det går... Det är bara en stream of consciousness utanför poddarna.
Ja, precis.
Nej, men jag menar, Jocke och Jonna eller Bianca Ingrosso, de har ju sämre spärrar. De är inte lika... Vad ska man säga, de är mer hudlösa, ja, än alltså, familjen Billgren. Det är ju övre medelklass. Så att jag menar, uppstår, för nu såg jag bara fragmentariska bitar, men uppstod den här klassiska hemma hos docusåpa-situationen?
Ja, men jag tror ju att det är ganska skriptat att de så här, nu ska de så här, Ernst ska iväg och hämta ramar. Att det är lite så. Det är nog rätt skriptat så. Mm. Men jag tyckte ändå det var ganska underhållande faktiskt. Det måste jag säga.
Jag kan tänka mig att det kan uppstå nästan som en motsvarande Mandelmans effekt. Alltså att fast här är, alltså Mandelmans var ju från början ett program om trädgård, men som blev en docusåpa. För nu är du mer intresserad av Marie och Gustav Mandelman än av deras biodynamiska odlingar. Jag tror att här har man gått rätt på liksom karaktärerna. Väldigt mycket känner jag att det var SVT:s Mandelmans som presenterades här.
Ja, men lite så. Men sen undrar jag liksom om folket ute i buskarna liksom tar till sig en sån här övre medel, eller så här konst... konstpersons docusåpa.
Faktum är att det var det jag undrade. Det var därför jag undrade om de var lika liksom hudlösa som Bianca Ingrosso och lika liksom transparenta. För jag tror att det blir inte lika bra brukstv av folk som har kontroll.
Nej, men det uppstod ju vissa liksom, det var inga så här superkonflikter. Det handlar ju om att de är ju ganska relativt kontrollerade alla tre. Och men det är klart att det fanns vissa saker som blev lite så här men det är ingenting som har skurit sig. Det är ju extremt feel good.
Ja.
Det är ju liksom inga synbara konflikter.
Om det inte är så att de presenterade karaktärerna i det här avsnittet och så dyker de svåra konflikterna upp.
Ja, det vet jag inte. Men det återstår att se.
Man måste ju vara väldigt medveten om det. Om man går med på en sån här grej att vi ska skapa liksom content för tittarna, då måste man också vara lite öppen med, eller kanske spara på vissa obehagliga överraskningar tills kameran rullar och sådär.
Mm.
För att det ska bli bra. Det borde ju både Ernst och framförallt Elsa Billgren fatta, som är hon som är sån jävla sociala medier whiz liksom.
Verkligen.
Hon tyckte jag, hon kände som att hon vann väldigt mycket på det här. Alltså hon framstod som ett charmig som person.
Ja, men det fanns någonting så här med lite gulligt och så här blygt. Alltså när hon berättade om hon skulle på Ellegalan och som hon då vann något pris som årets influencer.
Ja.
Men när hon går omkring där på Grand Hotel, alltså finns något lite tafatt över. Alltså på något sätt att hon pratar om hur mysigt det är att träffa så här kollegor och så. Mm. Och det verkar som att hon trivs och så, men att det inte var den populäraste tjejen i klassen, utan det var någon som var där och som var accepterad, men ändå på något sätt lite så där små, lite tafatt på något sätt. På ett gulligt sätt, tycker jag.
Men det var ju intressant, för att jag hade känt mig mycket mindre bekväm i den här sammanhangen. Hon gled ju runt bland hon känns ju väldigt Södermalm med Hammarbyhöjden, hela Elsa Billgren liksom. Medan de hon är uppe och tussar med, det är ju liksom väldigt Stureplan och väldigt så här cellofaniga personer.
Ja, precis. Men alltså det känns ju som att väldigt...
Det är ett kallare klientel.
Ja, men allting känns ju väldigt glossy. Men hon känns ju inte glossy.
Nej, exakt. Men hon är bra på att vara bekväm med det.
Ja, faktiskt. Men jag tänker att de här då, som jag schabloniserar nu, de här Östermalms, Stureplans influencer-typerna, att de tycker det är lite kul att det finns någon sån här vintage-tjej från Södermalm också, som är lite mullig.
Ja, exakt. Men jag tror att det som gör henne till en bra influencer på Ellegalan, det gör inte det här till en bra docusåpa tyvärr. För jag tror att hon är väldigt bra där. Hon är liksom som, det dyker upp lite så här en robust sallad på en buffé bestående bara av jello.
Ja.
Det är Elsa Billgren, men när man kör ut en dokusåpa, då är det liksom, då ska det vara Yellow rakt igenom. Hon är för mycket liksom fullkorn, eller hela familjen är för mycket fullkorn för, tror jag, för att folk. Men det ska bli intressant att se när tittarsiffrorna kommer imorgon, om
exakt
hur du blir tittat.
Ja, jag kommer sitta och liksom uppdatera min browser i realtid.
Tyvärr så har den där tjänsten blivit en betaltjänst nu, man kan komma och kolla.
Jag tror det kom på måndagar.
Nej, det kommer alltid två dagar efter att något har sänds. Okay. Men nu kan du inte se, förut kunde du gå in på alla kanaler och jämföra, men nu har det blivit en betaltjänst.
Ja. Men apropå det här med, som vi pratade om i början, det här om One Hit Wonders och folk som så här, accepterar sitt öde och så. Så det var rätt kul. Jag var på en smörgåsrestaurang som heter Sandhäxan idag. Känner du till den?
Nej.
Nej. Det är Erik Jerka Johansson, skådespelaren.
Jaha.
Som är en av delägarna.
Jaha.
Det är uppe i Vasastan.
Det är också en kille som skulle kunna liksom plötsligt helt oförhoppandes bli en influencer. Eller han, men kanske han är det.
Ja, han kännetecknar sig nog inte som det. Men han är väldigt aktiv i sociala medier.
Otroligt och bra på sociala medier.
Ja, men det som jag tyckte var lite roligt var att han har ju då liksom en bra skådespelarkarriär. Han är ju duktig. Han gör mycket, Bonusfamiljen och en massa annat. Men sen så har han då ändå någon slags överskott i livet som gör att han, jag vill starta ett ställe som gör riktigt bra mackor.
Är det smörrebröd eller är det svenska mackor?
Nej, det är amerikanskt. Så det är så här typ cheesesteak och, alltså jag åt en grillad macka med friterad kyckling till exempel.
Aha.
Och jättegoda såser. Det är svingott.
Alltså, det har jag aldrig hört talas om. Inte ens det köket. Amerikanska mackor.
Ja, men du vet,
så Dagobert-mackor.
Nej, inte direkt. Men om du tänker så här chili cheese till exempel.
Ja.
Alltså som är ost och man smälter ost över kött.
Ja.
Pastrami, Reuben sandwich till exempel är en sån klassisk. Mm. Men den typen av mackkäk då. Mm. Fatöl och sådär. Men det som jag tycker var så himla härligt är ju att då att trots att han har en skådespelarkarriär så gör han någonting annat också för att han vill det.
Mm.
Att det är väldigt få människor som gör det. Det är ganska många skådespelare och musiker för den delen också som går, ja, nu har jag min karriär, den kan gå mer eller mindre bra, men då gör jag bara det. Och sen så, ja, så sitter jag väl och läser Dagens Nyheter eller dricker en kopp kaffe eller bara ligger hemma på soffan och liksom och lata mig. Eller, bara, ja, eller så kanske de har barn. Skitsamma egentligen. Mm. Men jag kan verkligen uppskatta det. Att man har en grej som man gör bra. Det hade räckt egentligen. Men så gör man det här andra för att man har någon slags kärlek till det. Och då tänker jag att Staffan Hellstrand, om han hade liksom, han kanske har en smörgåsbar någonstans. Men det hade varit ganska gulligt om han hade gjort det.
Ja. Verkligen.
Och sen finns det ju inget tvång. Det ska ju bygga på lust också. Men då kanske jag, om jag ska säga rannsaka mig, då kanske jag beundrar de människorna lite mer som också startar den här smörgåsbaren.
Absolut. Ja, men det är hårt också. Det är samtidigt hårt därför att det kan ha kostat Staffan Hellstrand hela 80-talet att verka fram Lilla Fågelblå. Liksom. Och då orkar inte han starta ett hembageri i Skogås centrum.
Nej,
också.
Det är klart att men det passar inte alla.
Nej, men det... Jag kan tänka mig att den här Erik Jerka Johansson har väldigt mycket överskottsenergi och kanske flera förmågor.
Mm.
Han har så här utstrålningen av att vara bra på att teckna.
Ja.
Alltså jag har aldrig träffat honom, men jag har bara en bild av att det är en sån här kille som också plötsligt är jävligt bra på att teckna.
Mm.
På samma sätt som jag helt utan teckning överhuvudtaget kan säga att jag tror att Nisse Hallberg är väldigt bra på att teckna.
Okej.
Okay. Uh-huh. Jag har ingen belägg för det.
Nej. Det blandas ihop det med att han är bra på att röka.
Det är han ju också.
Men
alltså, det är vissa människor har det bara. Förmågan att vara bra på flera olika saker. Eller så, här, så pass mycket självförtroende så att man vågar starta ett mackställe på Östermalm. Liksom.
Mm.
Och det är inte alla som... Det är fan med en förmåga i sig.
Mm. Men jag tyckte... Det här är ju inget sponsrat inlägg, men jag tycker att Sandhäxan var ett väldigt, väldigt trevligt ställe. Mm. Och det fanns flera roliga grejer med det. Det första var när jag frågade så här, varför heter det Sandhäxan?
Relevant fråga.
Ja.
Ska jag gissa varför?
Ja.
Det är säkert jätteenkelt. Nej, jag vet inte.
Ja, det är väldigt enkelt.
Ja.
Vad heter häxa på engelska?
Witch.
Sandwich.
Ja, men fan, det är andra gången jag inte kan svara på varför Sandhäxan heter Sandhäxan.
Har du fått frågan
på
innan?
Riktigt, ja. Och jag var lika, det är såklart. Alltså, det är fan... tvåpoängsnivån i, på spåret. Alltså. Det är andra gången.
Ja, men jag frågar den här frågan och får svaret. Och så, då känner jag så här, men nu går jag ut på gatan och skjuter mig i huvudet för att jag känner mig så dum. Och då, så, då måste jag ju berätta då för Erik Jerka Johansson som Nisse Hallberg känner såklart. Då, som jag,
det är klart, att de, sagt det är att klart jag, att de känner varandra.
Det är klart att, jag har inte sagt att jag var där med Nisse Hallberg. Men,
ja,
nu,
men det är klart
nu,
att du var där med Nisse Hallberg.
Då får jag berätta då den pinsamma historien när jag är på ett ställe som heter Café Rang vid Nytorget och frågar så här, varför heter ni Café Rang? Och så säger han så här, café, restaurang, och så gör han ett tecknet för och slå ihop dem.
Ah, Jerka?
Nej, han som jobbar på Café Rang.
Alltså han också. Där är jag också. Ja,
så att jag, då fattar jag heller inte det. Så att,
men du är inte så kvick överallt jämt.
Nej, men och sen så frågade jag runt. Då var det en massa andra människor som satt där som inte heller kopplade varför det heter Sandhäxan. Så att det är ju... Det kanske inte... När man hör det så är det svinlätt. Men det här, det, uppenbarligen har jag inte tillräckligt associationsförmåga.
Vad beror det på? Jag tror att det beror på att du säger så här. Du säger smörgåsstället Sandhäxan. Och jag tycker det är ett dåligt namn därför att jag tänker på om någonting du inte vill ha i smörgåsen så är det sand.
Ja,
och det bildar en bild som går före sandwich.
Mm. Man tänker så här, det här var inget gott.
Ja, man tänker så här, jag ser framför mig en misslyckad utflykt. Man har lagt ner mycket jobb på de jävla smörgåsarna. Mm. Så kommer man ner på stranden och så är det någon jävel som sparkar. Så kommer en kaskad av sand som liksom slicas in mellan i tonfiskröran.
Och så skriker du, din jävla sandhäxa till den här tanten som har råkat sparka.
Exakt. Ja. Det trodde jag var bakgrunden till namnet. Men du, apropå smörgåsar. Jag ser att vi fanns snart, tiden har runnit ut snart för det här programmet. Men det är ändå härligt tycker
kommer
jag.
Kommer det ett recept på slutet nu?
Ja. Ta två. Det finns en annan podd med recept på smörgåsar. Så vi ska inte...
Vi ska inte där.
Eller mackor.
Vi ska inte tafsa där.
Nej, vi ska inte dit tafsa. Nej. Men det är härligt nu tycker jag när man äntligen fått slänga ut julpyntet och börja titta framåt på nästa högtid. Semlorna.
Åh, oh, okej. Okay. Oh, fastlagen.
Fastlagen. Mm. Vad är det fastlagen? Just, man fastar, ja.
Mm.
Exakt. Och hur är det man äter semlor inför fastan eller efter fastan?
Ja, fastlagen är ju då, som jag har förstått det, att man äter upp sig innan fastan.
Ja.
Och då kan det ju vara...
Det är att man semler. Man fyller sig med snabba kolhydrater.
Ja, men jag tänker att det är, så här, att det är gött med grädde och socker och fett. Eller, eller fett är också grädde.
Ja, grädde, socker och kolhydrater.
Kolhydrater, exakt. Ja. Men det är samma sak som karneval är alltså farväl till köttet. Och äta och fira man äter innan vi fastar. Men så det är väl fastlagens så här, själva innebörd.
Men har du sett Ture Sventon, Rob Gustafsson och Johan Glans, Ture Sventon som går på C-more eller fyran tror jag?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, för grejen är att
just Johan Glans är Ville Vessla.
Johan Glans är Vessla och Robert Gustafsson är Ture Sventon.
Ja.
Ja. Jättebra, jag tror att det är bra. Jag har inte sett det men jag har hört berättas om det. Har du liksom en relation till Åke Holmbergs Ture Sventon innan?
Ja absolut, jag hade böckerna lite.
Ja, det hade det. Ja. Jag också. Mm. Och du är också den typen av man som så jag kan tänka mig inte skulle banga gå in i Ture Sventons sällskap om det fanns på promenadavstånd, eller hur?
Nej.
Du uppskattar också sådana här saker som att på Drottninggatan ligger en ny silverbutik som är specialiserad på lysningspresenter.
Ja, precis.
Eller när, det är så jävla roligt. Eller när att,
jag uppskattar när det gömmer sig lömska så här bovar bakom gardiner så att bara deras spetsiga laxskor sticker fram.
Exakt, eller man hör det omisskännliga klapprandet av klackskor mot parkett. Eller att himlen är grå som ett korrigerat plåttak i ett mellansvenskt municipalsamhälle.
Ja, det här är en faktisk formulering.
Det är den bästa svenska litterära formuleringen sen, jag vet inte vad. Det är ju väldigt... Det är ju...
Sen han kom som en, med ett höganäs krus runt med en svångrem.
Det är mycket sämre.
Ja, det är faktiskt piss.
Det är också som en referens till strypsex tycker jag. Att han så här, typ har hängt ett höganäs krus i en svångrem så att... Alltså.
Det är roligt att du kan associera precis allt.
Kom och kissa i mitt krus så tyngs det ner. Nej men alltså det finns en klurighet och en det finns ju en sån otrolig liksom lågmäld och ett undertryck av humor i precis allting i de där jädra böckerna men som jag tror har varit svår att få fatt på.
Mm.
Men för nu så, som jag förstår det så handlar serien om att Ture Sventon har gått vilse. För en annan specialgrej som han gör är att han klär ut sig hela tiden. Han har lösskägg och han har schackrutiga kostymer och så här, han liksom klär ut sig. Nu har han gått vilse bland sina karaktärer. Så han har glömt bort vem Ture Sventon är. Han är bara sina förklädda karaktärer. Men det som kan ta honom tillbaka till verkligheten, det är semlorna. Och då blir semlorna också som någon form av benzedrin. Alltså att han är beroende av semlor. Så att när semlan börjar gå ur blodet, då glömmer bort vem man är.
Men det är roligt att semlorna både är hans madeleinekaka och hans tjack.
Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså framförallt hans tjack. Ja. Eller, verkligen, för det handlar ju om att semlan har en bara verkande tag. Mm. Så en madeleinekaka räcker med en madeleinekaka. Mm. Sen kan han skriva 10-9 ja. Jättetråkiga romaner. Mm. Men han måste ha en semlas för att kunna funka. Så det är mer hans tjack.
Ja, ja.
Men det tycker jag är det är på ett sätt en väldigt rolig idé. Men samtidigt så är det så inte Ture Sventon.
Det är ju inte så här kongenialt med original eller så. Nej. Jag säger, det limmar liksom inte riktigt med Åke Holmberg.
Nej, det är, man har gjort honom till någon slags superhjälte med en svaghet. Mm.
Ja, ja, eller hur?
Ja. Men jag undrar vad det beror på att man har sett att man varit tvungen att göra så här.
Fel manusförfattare. Jag skulle sagt så här. Ge det till Anders Sparring.
Ja, men jag tror att manusförfattarna har förmågan där också. Men jag tror att det snarare är idén om vad som funkar.
Ja, men idén kommer väl kanske ofta från en manusförfattare, tänker jag.
Ja, möjligtvis. Men det är också en kanal som ska förstå. I det här fallet C-more.
Du menar att man ska prata till idioter?
Men jag undrar om det är så att C-more ser att det här var en populär privatdetektiv som fanns. Mm. Väldigt populär. Och det är krim.
Ja.
Och det är också det att fallen som man ska lösa, det är väldigt gigantiska fall. Det handlar om hur någon flyttar den magnetiska nordpolen för att stjäla Eiffeltornet, vilket är allt annat än Ture Sventon. Ture Sventon handlar ju om hur någon stjäl någons tofflor och man blåser upp småbrott till, alltså typ så här att någon stjäl allt ny silver.
Ja, jag skulle säga så här att Ture Sventon är så här subtilitet och klass.
Exakt.
Alltså inte klass som är överklassigt, men klass liksom på, alltså på hur han lever och hur han löser brott.
Ja, men också
elegans.
Men också från Åke Holmbergs sida, lite av det vi pratade om förra veckan, en extrem chans för att välja rätt detaljer. Men det här handlar om hur det finns ett magnetfält mellan Bermuda-triangeln och Keopspyramiden och Atlantis. Mm. Och med hjälp av det kan man flytta då saker över jord. Så det är som att man har gift upp Stålmannen med Sherlock Holmes snarare. Alltså
Indiana Jones också låter det som.
Ja, väldigt Indiana Jones verkligen. Men man har tagit ett namn, Ture Sventon, som är känt fortfarande. Men det enda man har behållit egentligen är semlorna. Och de har blivit någon form av kryptonit, tvärtom kryptonit liksom. Mm. Jag tycker det är lite deppigt faktiskt. Jag menar, det gör inte serien sämre, men det är, Ture Sventon är helt outnyttjad. Det känns som att Ture Sventon är en outnyttjad resurs, liksom dramatisk och humormässig resurs som fortfarande bara ligger helt oanvänd liksom. Just som du säger, subtiliteternas humor.
Ja, men när du beskriver det så tycker jag det, man blir lite ledsen faktiskt. Men det är också det här med att jag tänker ju att manusförfattarna och producenterna har tänkt att nu måste vi ta i, för att annars så vill inte barnen titta.
Ja, exakt. Men så är det ju. Det är väldigt mycket att man ska skruva upp. Man ska skruva upp tempot och framförallt skruva upp intensiteten. Mm. Men det behöver inte betyda att man skruvar upp dramatiken, utan det handlar så att du ska stjäla Eiffeltornet. Mm. Jag menar, det enda Eiffeltorn Ville Vessla är intresserad av att stjäla, det är ju de här små nyckelrings Eiffeltornen. Om det då är någon lord någonstans i Lille i norra Frankrike som har världens största samling av nyckelrings Eiffeltorn, så hör han av sig till Ture Sventon, för att sen han anställer en ny hushållerska med ovanligt spetsiga skor, så har han en obehaglig känsla av att dessa Eiffeltorn blir färre och färre. Och när han räknade sist så var det bara 776 stycken. Och han hade bestämt för sig att det var 768 stycken.
Men jag hör ju att du har ett manus på gång här.
Ja.
Du, det här vill jag höra mer om i kommande avsnitt.
Det kommer att få höra mer om.
Du, Anders, är det någonting du vill plugga?
Alltså jag läste om en kille i morse som var polyglott, som kunde 15 språk.
Wow.
Idén. Och då känner jag att jag är supersugen faktiskt på att plugga arabiska. Skitsugen. Jag faktiskt riktigt grämer mig över att jag inte kan. Alltså om det är något språk som man skulle vilja kunna, så är det arabiska.
Mm.
Jag kan inte ett ord.
Kan du också kanske konversera med herr Omar?
Ja.
Känd från böckerna om Ture
Sventon. Också en intressant grej med Ture Sventon, hur bilden av folk från Mellersta Östern har förskjutits från sammetslen blick till galning med bombbälte och hyperkonservativ religiös fanatiker.
Om det hade varit enkelt om alla de här syrianerna, om de hade varit lite mer som herr Omar. Va?
Ja. Och får all sin information genom en tidning som heter typ så här Dagens Oasnytt.
Om alla hade burit fes helt enkelt. Ja. Då hade
och,
världen
och
varit...
Och livnär sig på att äta pastej. Ja, du då, har du något du vill plugga?
Ja, men det är gamla vanliga. Jo, i den lördagen den 25 januari så gör jag 3 nallekonserter på Malmö Live tillsammans med Malmö Symfoniorkester.
Vad snackar du om?
Nallekonserterna är ju en institution där barn och vuxna går och tittar på klassisk musik.
Wow!
Så jag ska vara programledare för det.
Fy fan vad kul. Ja. Och det är i Malmö då?
Ja. Lördagen den 25 så har du liksom barn i åldern kanske 3-7 eller något sånt där.
Kommer din familj åka med ner?
Nej, de gör inte det.
Ska inte Bosse få se det här?
Här är ett Bosse.
Nej, din son Bosse.
Det får bli nästa gång.
Alltså det låter helt fantastiskt. Men du har gjort det här gigget förut eller?
Nej, första gången.
Är du nervös?
Ja, inte så.
Men vad innebär gigget?
Det är en, jag är programledare och berättar om... det är en musikalisk resa som också är en resa i bokstävernas värld. Och bokstäverna A, B och C är ju också toner. Så att orkestern kommer spela bokstäverna och sen kommer det bli melodier och ord.
Men gud vad kul.
Ja, det är Harald Leander som är en klassisk så här, både talteater och varieté-skådespelare. Och regissör och manusförfattare som har skrivit texten.
Så du har nu att hälla i den här texten och fixa en schysst outfit.
Ja.
Men, och det här är lördagen den 25 januari 2020 på Malmö.
Malmö Live.
Och klockan?
11, 13 och 15.
Gud vad kul. Mm. Det är 3 gig alltså.
3 gig.
Fasen vad kul.
Ja.
Ja.
Så, men när man är vuxen så kanske kan man gå på något annat.
Min dotter Stella har blivit allt mer intresserad av stand-up. Har du några bra stand-up tips till henne?
Hon
Stockholm.
Kan komma på Oslippat. Vi kör varannan vecka på Bondenbar. Ja. Vi kör 5 städer faktiskt under hela våren.
5 städer?
Ja, det är förutom Stockholm, Uppsala, Malmö, Landskrona, även Jönköping.
Jag kan tänka mig att just Landskrona och Jönköping är de mest Ture Sventon-kompatibla av de här städerna.
Säkert.
Ja, även säkert. Uppsala.
Ja, faktiskt. Ja. Så oslippat.com är adressen. Och där kan man gå in och se vad vi har för föreställningar i olika städer. Det är, ibland kan det ju bli snarare en föreläsning.
Ja, det kan bli om det är någon rättshaverist som går upp och ska bara berätta hur felaktigt saker och ting är. Ja.
Om Dan Park ska gå och berätta om sin konst.
Helt utan punchlines.
Ja, tack för idag, Anders.
Tack själv. Kan du inte klippa bort det där? Fråga mig igen vad sandhäxan betyder.
Mm, men vad tror du sandhäxan betyder då?
Nej, jag vet inte. Ingen aning. Jag kan bara säga...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.